CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi inleda det andra delen av det här minglet. Jag heter Jesper Bengtsson och är chefredaktör för Dagens Arena. Vi hade egentligen tänkt att vi skulle gå upp i det som var tonartshöjningen där man hörde, men vi lyckades inte alls pricka in det. Jag vet inte vad det säger om vår musikalitet, men vi gick upp långt före. Vi ska först prata lite om det som är det lite större projektet här. Det här är liksom ett moment i någonting som kallas Folkviljan som vi gör tillsammans med Kvartal, Demoskop och Kulturhuset Stadsteatern och Dagens Arena. Och det här är då steg ett med en opinionsundersökning som vi ska prata om idag, få redovisat för oss idag. Och vi har också ett senare steg som är ett town hall meeting i Stockholm den 24 augusti inför valet, då representanter från de politiska partierna kommer att prata om två olika sakfrågor som vi har bestämt att de ska få prata om. Och det kan vi resonera lite kring senare, varför just de frågorna. Men det gäller skolpolitiken och det gäller kriminalpolitik eller brott och straff eller vad man ska kalla det för. Här är alltså Karin Nelson, Demoskop, Eva Copito, Kulturhuset Stadsteatern och Jörgen Wittfeldt från Kvartal. Och först Jörgen, det var du som tog initiativ till det här tror jag. Varför gjorde du det?
Ja, jag hörde att man i det tyska valet hade sammanställt en panel som exakt motsvarade hur folk hade röstat. Och sen hade man gjort ett town hall meeting då med Angela Merkel och vem det nu var hon var uppemot. Och det lät så himla bra det där. Att det var liksom en publik som var motsvarade väljarkåren och de fick ställa frågor direkt till politikerna. Jag vet inte om det där någonsin hände, för jag har letat efter det där nyhetstelegrammet där jag hörde det. Jag har inte hittat det. Men så började idén och tänkte att det vore kul, eller det var helt nödvändigt att ha ett opinionsinstitut i ryggen för att landa en sån där grej. Och då hade ju Karin och vi redan ett samarbete. Opinionen just nu har vi till exempel en podd som heter. Och sen tyckte jag att bredare anslag är bra, så därför kontaktade jag dig. Och sen så var vi tvungna att ha någonstans att vara också. Och Kulturhuset är en alldeles utmärkt scen, så lite så var tanken.
Ja. Berätta lite mer ingående då. Det här town hall meeting, vad är det som händer då? Och vilka fler moment finns i det här projektet?
Om vi börjar med town hall meeting då, så är kungstanken i Folkviljan är väl att väljarna ska hamna i fokus på ett annat sätt än vad som oftast sker, tycker jag i alla fall, att det blir väldigt mycket en slags dans mellan medier och politiker där väljarna lite grann sitter på läktaren. Tanken är ju här att väljarna ska komma in i fokus, och townhallet är ju en del där det kanske manifesteras som allra tydligast. Sen ingår ju de här opinionsmätningarna då, den som vi presenterar idag och en som vi presenterar inför townhall meetinget, säger man kanske inte, men ni vet vad jag menar. Och de är väldigt stora, de mätningarna. De omfattar ju 3000 svarande, så det är en god precision i dem, tror vi.
Mm. Karin, nu tog Jörgen lite av redovisningen av er roll i det här, men ändå, beskriv lite, vad är det ni ska göra i projektet?
Vår del är att presentera vad svenska folket tycker i en massa olika frågor som redovisas som opinionsläget, närmare mikrofonen, ja, precis. Och då blir det ju, precis som Jörgen säger, så vill vi ju spegla svenska folket, och vi vill låta väljarna komma till tal. Så då är det ju, det är ju det vi gör hela dagarna. Så jag var jätteglad när Jörgen ringde mig. Kände det här är för oss.
Opinion, som du säger, ni gör det hela dagarna, opinionsundersökningar. Mm. Finns det något särskilt i det här som liksom uttrycker folkviljan? Eller vad är det för typ av undersökningar ni gör?
Vi har ju, väljarbarometern är ju en bas som vi har, men vid sidan av det så tittar vi ju på partiledarförtroendet, vilket de viktigaste frågorna är för väljarna, hur väljarna tänker när de lägger sin röst, vilket parti som har bäst politik för de olika sakfrågorna och en rad andra frågor kring det här för att verkligen förstå folkviljan och hur väljarna resonerar.
Och just här så är det ju ändå ett visst fokus på sakfrågorna, tänker jag.
Så är det, ja. Precis. Det kommer vi att prata mer, Jörgen och jag, senare. Men när man tittar på det viktigaste för väljarna när de ska välja parti, det är partiernas inställning i olika sakfrågor.
Mm, just det. Eva, Kulturhus och Stadsteatern, vad gör ni i projektet?
Ja, som sagt, som Jörgen nämnde, så är vi med och arrangerar Town Hall-mötet. Och vi har ju en etablerad debattscen på Kulturhuset. Vi kör debatter där varje vecka. Och i vår valspurt i augusti så kändes ju det här som en utmärkt del. Riksdagshuset hade ju tillfälliga lokaler i Kulturhuset för 50 år sedan. Så det känns ju också givet att vi ska ha ett sånt här upplägg. Och vi försöker ju verkligen vara en demokratisk arena. Vi är en oberoende scen. Och därför är det också utmärkt att samarbeta med de här aktörerna.
Mm. Får jag säga någonting där som jag tänker, det här är ju ganska perfekt tillfälle att säga det. Alla partier sa ja direkt till detta. De ville möta väljarna och svara på frågor direkt från väljarna. Utom tyvärr regeringspartiet. Så är det någon socialdemokrat här som känner en annan socialdemokrat, så tryck på lite. Vi vill ha Morgan Johansson där, och vi vill ha Lina Axelsson Kihlblom där, för det blir bättre då. Än så länge har de inte riktigt bekräftat sin medverkan, och det behövs. Ja. Tack för ordet.
Så är det. Och det kommer nog finnas någon därifrån, men kanske inte just dem. Det får vi se. Vi hoppas på det. Det är målet i alla fall, så ska vi säga. Nu ska vi få en genomgång av opinionsundersökningen som presenteras idag, och lite resonemang kring det av Jörgen och Karin. Tack så mycket.
Ja, vi har lite drygt 2 månader kvar ju till valdagen, och det finns förstås massor av intressanta detaljer man kan nörda ner sig i. Idag publicerade vi då den första av 2 riktigt stora mätningar från Demoskop som alltså ingår i projektet Folkviljan. Karin Nelson, vd Demoskop. Vi säger ju lite malligt att de här mätningarna är ovanligt stora. Kan du beskriva lite mer hur de skiljer sig från vanliga, så att säga, mätningar?
En vanlig opinionsundersökning brukar ju omfatta 1000 intervjuer, och då kan vi göra ganska mycket med det materialet. Men här i det här projektet så vill vi verkligen gå på djupet och förstå hur även de små partiernas väljare resonerar kring olika frågor. Och då valde vi att, då har vi gjort över 3100 intervjuer. Så att vi kan verkligen gå på djupet. Och vi kanske ska säga det, Jörgen, att om man vill följa med, för vi har ju ingen skärm här, men vi ska försöka guida er så gott det går med all statistik och alla siffror. Men man kan gå in på Demoskops hemsida och ladda ner rapporten. Den är, tror jag, 75 sidor lång. Men jag kommer att försöka att hänvisa till olika sidor i presentationen.
Ja, men jag tror faktiskt att det kan vara ganska bra att ha mobilen i handen och kika lite under tiden vi går igenom det här, så kommer det säkert att ge mer. Framförallt för den som är lite specialintresserad av politik och siffror. Mm. Om vi då ska flyga in i de här detaljerna via det allmänna stämningsläget i Sverige i juli 2022. Vad visar mätningen om det? Är det klackan i taket eller är det mungiporna neråt?
Det är nog snarast mungiporna neråt. Stämningsläget är väldigt dystert när vi går in nu precis Almedalsveckan här och innan sommaren. Sverige är på väg åt fel håll, tycker de flesta.
Jasplan tillhör numera vardagen här på Gotland ju.
Ja. Stämningsläget är väldigt dystert. Sverige är på väg åt fel håll. Generellt sett så i olika områden som till exempel sammanhållningen i landet, tryggheten, sjukvården, integrationen är också på väg åt fel håll. Det som är positivt, om vi ska säga något av de här områdena som fortfarande utvecklas positivt, det handlar om jämställdheten och jobben. Men tittar man på ekonomi så är både ekonomin för vanliga löntagare, Sveriges ekonomi och ens egen ekonomi också har man en ganska dyster syn på hur den kommer att utvecklas framöver. Och det kanske inte är så konstigt egentligen eftersom vi har ett krig som påverkar oss och i spåren av det så har vi höjda räntor, höjd inflation, vi har höjda matpriser, höjda drivmedelskostnader och så vidare.
Men en sak som är lite spännande att vid pandemin, då var det många som såg negativt på den ekonomiska utvecklingen för Sverige och världen. Mm. Nu kommer JAS-planet igen. Går det att överrösta? Kanske. Inte. Men när det gällde den egna ekonomin så var man väldigt positiv. Men den trenden är alltså bruten nu då?
Den trenden är bruten, ja. Och det är klart att då var ju läget också annorlunda med... Vi hade ju inte just det ökade kostnadsläget under pandemin som vi har nu. Och det påverkar ju vanliga människors plånbok på ett helt annat sätt.
Men om man jämför med när vi var här för 4 år sedan på Almedalsveckan före förra valet, är det en väldigt stor skillnad när det gäller det här, eller?
Ja, det tycker jag att det är. Vi... Det var ganska dystert både 2018 och 2014, men inte alls på samma sätt som det är nu. Vi har haft två jobbiga saker, både pandemin och sen ovanpå det så har vi kriget nu, så att det är ett helt annat läge än vad vi har nu. Man ska säga det också att kvinnor är kanske lite mer positiva än män, och väljare som röstar på högerpartierna är mer negativa än vänsterväljare, men mest positiva till utvecklingen är ändå centerpartister.
Ja, där ser man.
Ja.
Om vi lämnar stämningsläget då. Ja. I morse kom ju en ny väljarbarometer från Demoskop som Aftonbladet publicerade i morse. Vi kan väl titta lite närmare på den. Berätta bara rakt upp och ner hur partierna skulle klara sig om det vore val idag. Vi börjar med Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna får 30,3, backar något. Vänsterpartiet 8,4, går lite grann framåt. Och Miljöpartiet går också framåt till 4,9. De ökar 1 procentenhet. Och det ska man också säga, för Miljöpartiet har ju legat under riksdagsspärren väldigt länge. Och det här är ju den andra mätningen i rad när de ökar. Och vi ser tydligt, för jag ska säga det också, att i våra mätningar så använder vi väldigt mycket att folk får skriva egna kommentarer och motivera varför man tycker som man gör. Och bland miljöpartister så säger de att de som skulle sympatisera med Miljöpartiet idag, så ser vi att det handlar väldigt mycket om stödröster.
Taktikröst alltså? Mm.
Ja, exakt så. Centerpartiet har det motigt. De tappar till 7,1 i den här mätningen. Moderaterna backar något till 21. Liberalerna fortsätter framåt till 4,7. Så de är... Ja, Miljöpartiet 4,9, Liberalerna 4,7, så de är väl jämstora. Kristdemokraterna 6,1 och SD backar till 16,3.
Vilken skulle du säga är den stora skrällen i den här mätningen? Jag anar, men du får säga det.
Miljöpartiet är väl skrällen.
De pustar ut nu, för att det har ju sett väldigt mörkt ut för dem, och nu är de med marginal faktiskt över riksdagsspärren.
Ja, det är de.
Och Liberalerna befäster positionen då som ett riksdagsparti. Ja. De kanske börjar räkna med att de kommer att få sina riksdagslöner i 4 år till, eller?
Ja, så ser det ut. Och just när det gäller Liberalerna, man brukar ju prata om när man kommer in i en sån här, en uppåtgående spiral som ändå Liberalerna är inne i på mer än ett sätt egentligen. Ökat förtroende för partiledaren och ökat opinionsstöd. Det kallar vi för en bandwagon-effekt. Så liksom man kommer in i en god spiral. Så det
folk
här tror
vill
jag,
hänga med ett vinnande lag, så att säga.
Man vill hänga med
eller inte
lag.
Lika förlorande som tidigare i alla fall. Centern då? Alltså visserligen går de tillbaka, men 7,1 är ju betydligt bättre än vad vi har vant oss vid i andra institut. Jag tror att Novus hade de väl på 5,4 eller något liknande.
Ja.
Så att vadan detta? Är det, ja, vad tror du?
Alla tror ju på sina siffror och vi är ju trygga med vår metod. Centerpartiet, det kan ju vara svårt att göra opinionsmätningar idag, för det är väldigt svårt att nå unga personer per telefon. Vi använder en metod som är webbaserad och vi vet också att Centerpartiet är ju ett parti som har bytt väljarbas väldigt mycket. Det är många unga personer i storstäder som är svåra att nå. Jag tror att det här är en nivå som ligger i linje med det stämningsläge som råder. Men Centern tappar och de tappar till Socialdemokraterna framförallt.
Moderaterna tryggt parkerade som största borgerliga parti, och det är väl väldigt viktigt för dem, även om de går inte som någon komet direkt, utan de ligger där på 21. Va?
Nej, och det ser vi ju också att Moderaterna backar ju lite grann, och det är, man tappar framförallt till Liberalerna. Och det är också någonting när vi går igenom de här siffrorna idag, när vi tittar på att på Liberalerna, vad som karaktäriserar dem, så påminner de till stora delar om Moderaterna, eller ligger väldigt nära dem i många frågor. Och det beror ju sannolikt på att det just är moderata stödröster som vi ser.
Så har vi KD och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet störde visserligen, men det känns inte som någon stor förändring, utan de tuffar på mellan 6 och 8 procent.
KD och V.
Ja.
Vi pratar om bägge två samtidigt.
Jag klumpar ihop dem lite.
Ja. Jo, men KD tuffar väl på. Man kan ju säga det här att just det finns ju ett väljarutbyte mellan SDs väljare, KDs väljare och Moderaterna. Där ser man en rörelse. Och jag vill också säga det just, du kanske kommer till Sverigedemokraterna sen, men Sverigedemokraterna backar ju till 16,3, och det är den lägsta nivån som är uppmätt sedan innan förra valet egentligen. Så att förr var det så att när man väl tog steget och blev sverigedemokrat, började sympatisera med Sverigedemokraterna, då var man lojal. Man bytte inte parti, utan det var ett väldigt tydligt ställningstagande man gjorde. Nu ser vi att Sverigedemokraterna är ett parti som andra ungefär. Man byter väljare och man förflyttar sig lite grann. Så att det finns en tydligt väljarutbyte mellan M, KD och SD på samma sätt som vi såg under alliansåren.
Men har de nått sin högsta potential nu? Jag minns, jag var på valvakan där när valen kom, SDs valvaka.
Ja.
Enorm besvikelse när de här relativt höga siffrorna ändå kom.
Ja.
De hade nog föreställt sig att de kanske skulle bli Sveriges största parti då.
Ja, ja. Nej, men jag tror de har nått piken faktiskt. Man kunde se tidigare att Sverigedemokraternas övertygelse om det egna partiets förträfflighet i alla typer av frågor, det är inte likadant. Man kan tycka att man är sverigedemokrat, men man tycker att Moderaterna har en bra politik. Och
så har vi Socialdemokraterna, detta svenska fenomen. De lyckas faktiskt ligga över 30%. Det måste väl ändå måste de ju vara nöjda med.
Ja, det tror jag säkert de är nöjda med. Men man ska komma ihåg att under pandemin så var de ju uppe på 33-34%. Och det är klart, under en kris så blir det så att man samlar kring det regeringsbärande partiet. Då var ju Stefan Löfven statsminister och partiledare. Sen dalade partiet, minskade opinionsstöd, och sen nu då efter Magdalena Anderssons tillträde så har partiet stärkts ytterligare. Och sen har ju det här kriget i Ukraina och vår NATO-ansökan inneburit att Socialdemokraterna har stärkt sig.
Två månader kvar till valet, som sagt. Almedalen är ju någonting som inträffar varje år. Hur mycket brukar det röra på sig sådär, om det går att säga något om det, på den här tiden mellan Almedalen och valdagen?
Ja, nu ska jag plocka upp mina siffror så har mikrofon framför mig. Så det, om man tittar på hur det såg ut i Almedalen 2018, de siffror som presenterades då, och för att förenkla, för att inte dra så himla mycket siffror, så tänker jag, om man tittar på SVMPC, som inte var någon konstellation då, men kanske en konstellation idag, då hade de 49% och MLKDSD hade 47,7. Så det var ett litet övertag för partiet på vänstersidan tillsammans med C. Idag så har de ett övertag på 2,6 procentenheter, så att övertaget är lite större. Jämför man med valresultatet så sossarna gick framåt jämfört med Almedalen 2018. Miljöpartiet låg kvar ungefär. 2018 så hade vi ju då en sommar med torka och bränder, men det gynnade inte Miljöpartiet i någon särskild utsträckning alls. Centern backade lite. Liberalerna gick faktiskt fram. Och Kristdemokraterna, de var ju det närmaste uträknade 2018, 2,5% och fick 5,5 i valet.
Vem är bäst positionerad för att göra en sån Ebba Busch-grej? Att gå från ganska låga siffror till någonting helt överraskande de här sista 2 månaderna, tror du?
Alla tänker här nu. Jag säger Liberalerna, vad tror ni?
Ja. Okej, de är i vinnarhålet, tänker du.
Men
okej.
Jag vill också säga det att SD hade då 21 och fick, som du säger, 17,5. Man trodde ju på mycket mer.
Just det.
Så att, ja, det är spännande.
Det har kommit nya siffror också om väljarnas förtroende för partiledarna. Mm. Vad kan du berätta om det då?
Ja, då ska jag... Jag vet inte om ni har fått fram den här rapporten, så kan jag hänvisa, så kan ni titta på den samtidigt. Förlåt?
Vad heter rapporten?
Folkviljan heter den.
På demoskop.se.
Just det. Förtroendet för partiledarna, då är ju Magdalena Andersson, hon leder ju stort med 52% före Ulf Kristersson som får 42%. Men Magdalena Andersson, hon tappar och hon låg på 56% i förra mätningen. Så hon har ju gått stadigt uppåt, men nu viker det av lite grann. Ulf Kristersson ligger still. Ebba Busch och Jimmy Åkesson på tredje plats med 40%. Och sen då har vi Johan Persson som går som en raket, får man väl säga, till 29%, som har mycket eller ganska stort förtroende för honom. Hack i häl är Dadgostar och sen har vi Löv på 24 och i botten har vi Bolund och Stenevi på 13 respektive 12.
Påminn mig om jag har nu har fel, men var inte Annie Löv faktiskt hade otroligt höga förtroendesiffror för några år sedan? Alltså hon var precis under Moderaterna och Socialdemokraterna, om inte ännu högre.
Hon låg högst faktiskt.
Av alla?
Ja, högst av alla har hon legat ett par gånger och närmast var 2017.
Vad är det som har hänt här då, tror du?
Jo, det är ganska uppenbart att när alliansen föll så tappade hon väldigt snabbt i förtroende.
Bland högerväljare?
Ja, okay. För det är ju alltså, alliansen är samma sak som vi ser nu inom högerblocket, att SD, KD och M har förtroende för varandras partiledare, och det är samma sak som lyfter också Johan Persson nu.
Men vem, det sa du egentligen nu då, men den allra mest populära partiledaren bland de egna väljarna, är det Ebba Busch?
Det är Ebba Busch. Magdalena Andersson är också populär och följt av Åkesson och Dadgostar.
Och omvänt då, vilken partiledare är minst populär bland sina egna väljare?
Ja, det är Bolund och Stenevi, men faktiskt också Johan Persson.
Okej.
Bland de egna.
Mm. Liberaler är kluvna.
De är kluvna. Mm.
Trots allt fokus som vi i medierna brukar lägga på partiledarna, så är det ju ändå som bekant inte det som är viktigast för svenska väljare när de lägger sin röst, utan det är ju sakfrågorna. Mm. Kan vi säga något om hur viktiga sakfrågorna är för väljarna jämfört med andra faktorer som kan spela in, som ideologi eller partiledare som vi var inne på?
Ja, det allra viktigaste, som vi har en fråga som vi ställer. Hur viktigt är vart och ett av följande när du ska välja parti? Och då frågar vi om sakfrågor, vi frågar om ideologi, vi frågar om partiledaren, partiets samarbetspartier, vaneröstning, att man brukar rösta på partiet, att göra en markering mot ett parti eller taktikrösta. Och det viktigaste är sakfrågorna och följt av ideologi och partiledaren först på tredje plats.
Varför pratar vi så mycket om partiledarna då? I så fall. Och så lite om sakfrågorna.
Ja, det kan man ju fråga sig. Det kanske medierna kan svara på.
Ja, det kanske är så. Ja. Det är då lag och ordning som toppar, eller hur?
Ja.
Före sjukvård och ekonomi.
Ja.
Men det är om man tittar på alla partierna. Men någonting som jag fastnade för där var ju hur enigheten var enormt stor på högersidan vad gäller de här prioriteringarna, eller hur?
Precis. Om vi tittar på M, SD, L och KD, så alla de fyra partiernas väljare har lag och ordning som viktigaste fråga. Sveriges ekonomi har Moderaterna, Liberalerna och KD. SD har det på plats nummer 3. Försvaret är viktigt för allihopa. Och sjukvården finns också med på listan. Det är lite grann skillnad i rangordning, men det är väldigt sammanhållet vad de fyra partiernas väljare tycker prioriteras.
Så om man tittar på alla väljare, de fem viktigaste frågorna är alltså lag och ordning, sjukvård, ekonomi. Vilka de två sista?
Integration och skola.
Okej. Men på vänstersidan då, där är inte lag och ordning alls lika hett. Jag tyckte jag såg att några hade dem på fjärde plats och några hade inte med dem alls. Jag tror det var MP och vänstern hade inte med lag och ordning bland de topp fem.
Nej, det stämmer.
Vad gillar de för frågor då? Deras väljare? Eller vad är det som är viktigt för dem?
För Miljöpartiet så är det just klimatfrågan. Och där sammanfaller det faktiskt också med Centern. Jag vill säga det att Centern skiljer ju ut sig som då ett fornt alliansparti. De väljarna finns inte alls med, alltså har inte samma agenda som de övriga partierna på högerkanten, utan liknar mer som partier på vänstersidan. Vi sa Miljöpartiet, klimat och miljö, sjukvård, skola, jämställdhet och integration. Vänstern har sjukvård, skola, klimat, miljö, jämställdhet och äldreomsorg.
Just toppfrågan lag och ordning är inte så högt rankad då på den här sidan. Trots det så har Magdalena Andersson flera gånger, senast igår hörde jag henne säga att det här är den absolut viktigaste frågan för henne. Det låter ju som att hon är lite i otakt med väljarna just nu då. För Socialdemokraternas väljare har väl den på vad? Fjärde plats eller något?
De har lag och ordning på faktiskt på femte plats.
Till och med det. Så varför fokuserar hon så hårt på den frågan tror du då?
Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt. Men jag tror också, vi sa ju det att sakfrågorna är ju viktiga. Men det är också viktigt med ideologi för socialdemokrater. Och att prata om tryggheten. Och jag tror att det också spiller över på, de, på det övriga, ska man säga, samhällskontraktet. Så blir det nog en inramning skulle jag tro för socialdemokraterna.
Andra reflektioner kring hur väljarna har sett på sakpolitiken och hur den där utvecklingen har skett över tid. För det där förändras ju. Vissa frågor som inte någon brydde sig om alls för. Till exempel lag och ordning var ju väldigt lågt rankad. Det är nu då nummer ett. Vad ser du för trender?
Ja, tittar man på de viktigaste frågorna 2018, då var det, om det nu är då i lag och ordning, då var det invandring som var viktigt. Och då ska man kanske också säga det, att bara påminna sig om 2018, vad som hade hänt under den mandatperioden. Då handlade det väldigt mycket om, vi hade först decemberöverenskommelsen, sen hade vi flyktingkrisen ska jag säga, och sen transportstyrelsen om väldigt het sommar. Så när vi var i den här perioden, det var innan den heta sommaren, när vi var här i Almedalen då, det som var viktigast på väljarnas agenda var invandring, klimatet, sjukvård, lag och ordning och Sveriges ekonomi. Men det var ändå på en lägre nivå än vad vi har ekonomin idag.
Om jag frågar dig så här samma sak som vilket parti som skulle kunna bli valets komet, vilken sakfråga tror du är starkt på väg uppåt och kommer att få större betydelse i valdebatten än vad vi nu tror?
Jag tror Sveriges ekonomi kan vara någonting som kommer att bli viktigare. Det beror ju på hur utvecklingen ser ut här framöver. Men jag tror just de här plånboksfrågorna, det är någonting också att partierna kommer att, om vi ska lyssna på Almedalstalen och så vidare, att det kommer vara frågor som relaterar till det för att kunna hantera ekonomin.
Men hur stora är de politiska skillnaderna i den frågan då? Jag tycker ibland att det är lite högre skatter och lite lägre skatter, men är det så stor skillnad annars?
Jag tänker att det kan vara en del erbjudanden om olika typer av utspel och lättnader och
maxtaxa och
ja,
sånt.
Bidrag kanske.
Avslutningsvis här då så har vi ju tittat på en grej som jag tyckte var väldigt kul, lite kuriosa kanske, men det är partiledarnas egenskaper, alltså deras starka och svaga sidor i väljarnas ögon. Den är ju väldigt spännande. Kan du gå igenom hur det ser ut partiledare för partiledare? Och börja med Magdalena Andersson då.
Ja, men vi kan väl säga så här att om vi tittar på, vi har ju en fråga som heter statsministerkampen, eller vi har rubriken statsministerkampen, vem man tycker är den bästa statsministern. Och det står ju naturligtvis mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, och den matchen vinner just nu Magdalena Andersson. Och då är det väldigt intressant att dyka in i varför man tycker att Magdalena Andersson är bra, vad hon har för egenskaper och vad Ulf Kristersson har för egenskaper. Och då ser man, om jag jämför de här två då, att Magdalena Andersson, hon uppfattas som kompetent, hon uppfattas som mer kompetent än Ulf Kristersson, mer sympatisk än Ulf Kristersson, mer ansvarstagande och folklig. Hon är också mer handlingskraftig, tydlig och bäst lämpad att vara statsminister. Och det är klart, hon är ju statsminister, så att Ulf Kristersson är oprövad, så det kanske är ett ett utslag av det.
Vad anses han vara bättre på? Det blev inte så många egenskaper kvar där.
Ja, men det finns några. Ja. Framförallt så känns han mer framtidsinriktad än Magdalena Andersson. Och han upplevs också att se och ha lösningar på samhällsproblemen i högre utsträckning än vad hon har.
Vad är hans svagaste sida då enligt väljarna?
Hans svagaste sida är folkligheten.
Jaha. Mm. Och någon annan svag sida, det var intressant, folkligheten.
Folkligheten och att vara en bra representant för Sverige.
Utomlands då tänker man förstås.
Ja.
Om vi går till Åkesson då, vad har han för svaga respektive starka sidor i väljarnas ögon? Och det är inte bara de egna väljarna, eller hur? Det är alla
väljare. Nej, det är alla väljare som svarar på det här. Det finns ju ett snitt, så jag förhåller mig till snittet nu när jag kommenterar det här. Han uppfattas som tydlig, handlingskraftig och duktig på att se lösningar på samhällsproblem.
Och vad är han dålig på?
Han upplevs inte så sympatisk och inte särskilt modern.
Hmm. Och så har vi Annie Lööf då, hennes starka sidor i väljarnas ögon.
Ja, jag ska säga, vi sa ju det tidigare att Annie Lööf, hon var ju den som hade högst förtroende av alla partiledare och hon var ju väldigt uppskattad och hyllad på många sätt. Den här mätningen överraskar mig lite grann för synen på Annie Lööf, för att jag vet inte om det kan ju vara den här positionen i mitten som gör att hon har svårt att hitta, vad ska man säga, väljarkompisar i de andra partierna för hennes yta. Ni måste verkligen gå in och titta på den här rapporten som vi har, men hennes främsta egenskap är att hon möjligen är duktig på att samarbeta.
Möjligen?
Ja.
Det är inte jättehög siffra där
Nej,
heller?
Nej, det är inte jättehög siffra heller, men det sticker ut lite grann.
Finns det något mer som är hyfsat bra där i alla fall?
Ansvarstagande.
Okej. Okay. Mm. Och vad är det som drar ner hennes betyg hos väljarna då?
Det är väldigt få som ser att hon är lämpad att vara statsminister. Vilket är väldigt intressant med tanke på att hon faktiskt ville ju försöka bilda regering.
Det var känslan, ja. Ja. Mm. Eller hon försökte ju till och med kort.
Ja, försökte till och med.
Ebba Busch då, hon är ju poppis bland de egna väljarna. Men om man tittar på hela gruppen, vad tycker de egentligen om henne?
Framförallt så uppfattas hon som modern. Hon uppfattas som tydlig och handlingskraftig. Och också duktig på att se lösningar på samhällsproblem.
Och dåliga sidor?
Att vara lämpad som statsminister.
Aha. Mm. Okej. Nooshi Dadgostar.
Nooshi Dadgostar. Nooshi Dadgostar, hon uppfattas som tydlig och handlingskraftig. Det får man säga att hon är, med tanke på vad hon åstadkom förra sommaren.
Hon fällde en regering, ja. Det är ju handlingskraftigt.
Det är handlingskraftigt. Ja. Mm. Och hon uppfattas som relativt modern.
Och dåliga sidor, finns det några sådana?
Också lämpligheten att vara statsminister och att representera Sverige.
Mm. Sen har vi nykomlingen Johan Persson, som ju då ligger enligt dig var fyra i förtroendeligan, var det så?
Ja.
Fyra eller femma?
Ja, mm. Precis.
Och vad har han för goda sidor?
Ja, han har två goda sidor. Det ena är att han uppfattas som väldigt folklig, och det tror jag är förklaringen till att han går som en raket. Och sen att han uppfattas som sympatisk.
Och vad är de mer tveksamma till inför honom då?
Hans handlingskraft och om han lämpad att vara statsminister.
Hmm. Och så har vi språkrören till sist då. Jag vet inte om man ska ta dem i klump eller inte.
Ja, det kan man nästan göra, för att när vi tittade på det här så var det i princip helt och hållet sammanfallande. Väldigt lite som skiljer dem åt, så att jag tar dem i klump här. Det är inte mycket som framträder hos dem, och jag tror att just den här saken, det präglas av att det hänger ihop mycket med partiledarförtroendet, och de ligger ju lägst där. Men möjligen man ska säga någonting om dem, det är att de uppfattas att de är framtidsinriktade.
Okej. Då fick vi en väldigt gedigen genomgång av hela den här undersökningen, men också av partiledarnas egenskaper. En varm applåd för Karin Nelsson, Demoskop.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa?
Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och då ska vi kalla upp vår panel på scenen som kommer från lite olika håll. Jag tyckte jag såg någon av panelisterna här, Mikael Sandström. Och Lisa Pelling vill vi ha upp. Och Emil Källström. Jag försöker där. Välkommen. Jag ska låta er komma på plats ordentligt bara. Mikael, du kommer flängande från ett seminarium här precis, vet jag. Det går så bra. Medan du gör det så frågar jag dig, Lisa, till att börja med. Det var ju en hel
lite
del.
Lite olika storlek här på dagens arena.
Ja, du får dra ner den där lite. Det var Jesper-inställning på den. Det var ju en hel del vi gick igenom här. Men vi kan väl börja med det allra enklaste. Välja barometern. Vad har ni för tankar, eller du till att börja med, om hur formkurvorna ser ut för partierna så här 2 månader innan dagen V?
Ja, det är ju fascinerande att se att man liksom, oavsett konstellationerna på båda sidor om blockgränsen, så har vi en väldigt tydlig blockpolitik i Sverige och att det är väldigt jämnt. Det är ju som att partierna har blivit ganska skickliga på att triangulera på ett sätt som gör att de att det blir väldigt jämnt mellan blocken. Det är den här klassiska liksom, scenen, varför är det 2 glasskiosker bredvid varandra mitt på stranden och inte i 2 extremer. Ja, men det är ju för att man slåss om de här väljarna i mitten som man tror kan byta över blockgränserna. Så det kommer bli rafflande ända fram till valet.
Du tycker att det är ett öppet race alltså?
Ja, jag tror det faktiskt.
Mm. Och Emil Källström, du är ju numera fri företagare, eller du är inte helt fri, för du är ju vd i ett grönt kemibolag som heter Sekab, och fram till september då, förra året, så var du ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet. Vad fastnar du för om vi tittar just på väljarbarometern, hur det går?
Men jag tror att skulle det här vara valresultatet så är det nog många som ändå skulle dra en lättnadens suck. Vi skulle fortsätta 8 partier, åtminstone 2 av de partierna skulle liksom tycka att det var väl skönt att man fick vara kvar. Och många andra skulle ändå känna att ja, Moderaterna får fortsätta vara största borgerliga. Centern 7,7 någonting tror jag 7, i grunden. Ja. Det ligger ungefär samma härad som förra valresultatet i någon mån. Mest missnöjda skulle antagligen Sverigedemokraterna vara. 16% tror jag inte alls de skulle vara särskilt nöjda med efter 10 år i parlamentet ungefär.
Centerpartiet, ditt parti känner du ju väl. Vad tror du, en sån här siffra 7,1, hur landar den? För de har ju haft, ingen hemlighet att Centern har haft tufft ett tag.
Så är det.
Så tror du det här är nedsläppta axlar nu eller?
Ja, men i någon mån, jag tror det kan vara bra krut inför nu slutspurten och känna att liksom, lägger man in det här sista kolet på brasan under slutspurten. Centern är ju trots allt har ju oftast varit ett bra spurtarparti. Man har ändå kunnat vända tuffa lägen tidigare. Så att gå in i den här halvdagsveckan med då dryga 7% tror jag faktiskt att man är förhållandevis nöjd med.
Och Mikael Sandström, du är rådgivare, tidigare moderat statssekreterare och återkommande gäst i kvartals olika poddar, vilket vi är glada för. Vad säger du om rent allmänt om väljarbarometern, toppar och dalar?
Ja, alltså jag skulle säga så här. Den här mandatperioden har ju varit ohyggligt turbulent. Inte bara genom att det har hänt saker med krig och krigpest och snart får vi hungersnöd också. Utan politiskt med fler misstroendeförklaringar än vad vi väl sammanlagt har haft under vår historia tidigare. Men trots det så har ju väljarströmmarna varit ganska små. De har liksom... lite närmare, sådär. Det har varit små förflyttningar med inom blocken. Så att det tycker jag är det mest påtagliga. Mm. Liksom den här stabiliteten. Sen i varje enskild mätning så finns det glädjeämnen och sorger för båda blocken. Det är väl intressant att vi har 2 block nu kan vi säga, återigen.
Och Centern är i dina ögon då fullständigt parkerat nu i vänster eller vad vi nu ska kalla det?
Jag hoppas att de inte är fullständigt parkerade där, men för tillfället och över ska vi säga, kort och medelsiktig tid.
Jag tycker vi måste ändå fråga dig, Emil, om du delar den bilden. Som sagt, du känner ditt parti. Är det så man uppfattar det nu? Att så här har det blivit?
Alltså, fram tills att ett parti självt säger att man har parkerat i andra blocket, så ska jag säga att juryn är ute. Men och Centerpartiet är min bild betydligt mer transparent med vad man tycker och tänker än vad många tror. Det är liksom såväl tidigare som nu, så man utgår från att det finns en agenda, det finns en rörelse, liksom, egentligen är man på väg någon annanstans. Min bild är verkligen att det som sägs utåt i media, det är också så diskussionen låter internt. Så att det görs försök från partiet att ha de där dörrarna öppna i bägge riktningar och så vidare. Men det är klart att i ett läge där alla andra på något vis har bestämt sig för att man tycker att läget är på ett visst sätt, såväl högern som vänstern på något vis tecknar ju bilden av Centers hemvist, så blir det ju allt svårare att driva det där caset om den egna mittenpositionen. Men så länge Centerpartiet själva säger att det är så är det nog faktiskt att det är också så det låter internt.
Mm. Mikael Sandström, du har ju förankring i Moderaterna. Hur skulle du säga att 21% landar där?
Ja, det är ju så här, alla partier tenderar ju att se tillbaka till sin egen storhetstid. Så att Moderaterna betraktar ju numera allting under 30% som en förlust i ett perspektiv. Samtidigt så är det ju ett helt fantastiskt valresultat om man beaktar att det har kommit in ett helt nytt parti som då tar väljare så att säga till höger om Moderaterna. Ja, alltså det viktiga för Moderaterna är att åstadkomma ett maktskifte.
Och det ser ju inte ut att bli om de här siffrorna håller sig. Så då är det mungiporna neråt egentligen.
Ja,
är det här, eller?
Det så här, det kommer ju bli en målfoto.
Ja, och om målfotot utfaller till Ulf Kristerssons nackdel, kommer han då att avgå på valnatten?
Det tänker jag inte ha några synpunkter på.
det är bara en där intressant fråga. Där går gränsen. Okay. Lisa Pelling, Socialdemokraterna hävdar sig ju rätt bra här, får man säga ändå. Över 30% för ett europeiskt socialdemokratiskt parti. Är det något socialdemokratiskt parti som är där uppe nu?
Nej, ja, då så är det några som klättrar upp dit, men jag kan inte säga på rak arm om det är något parti som ligger där nu. Jag tror att Ulf Kristersson avgår. Nej. Jag passar på att svara på den frågan. Men du vill ställa en fråga om läget inom socialdemokratin.
Ja, stämningsläget.
Jag tror att det finns en, liksom, en pandang där. För jag tror att inom Moderaterna föreställer jag mig att man är otroligt frustrerad över att den politiska debatten i så hög utsträckning är på Moderaternas hemmaplan. Det handlar om brott och straff, det handlar om försvar, det handlar om NATO. Det är liksom moderata kärnfrågor. Ändå så lyfter inte Moderaterna i opinionen. På samma sätt så finns det en liksom frustration inom socialdemokratin att man plötsligt måste prata så mycket om brott och straff. Att det här med NATO ligger som en sorglig våt filt över all entusiasm i valrörelsen för liksom väldigt många. Men att man ändå lyckas ha en partiledare som har så pass högt förtroende, som är så statsmannamässig, som samlar så pass många väljare bakom om sin politik ändå. Så jag tror att det är många som ser framåt med viss tillförsikt.
Mm. Emil, nu när jag ändå är inne på det här fulspåret så får jag fråga dig också. Om Annie Lööf inte gör ett bra val, hur tror du det kommer bli då på valnatten?
Jag tror att och den här mätningen pekar ju på det, att de värsta olyckskorparna kommer nog få fel där, och jag tror hon kommer tuffa på ett bra tag till. Det känns som att hon ändå har siktet inställt på att vara en central spelare också nästa mandatperiod, så att det tror jag är huvudscenariot.
En fågel viskade i mitt öra att hon siktar ändå på en regeringsplats, att det är det som är det viktiga nu. Och blir det inte det så innebär det automatiskt att man inte har gjort ett kanonval då.
Hade fågeln läst Aftonbladet eller hur?
Fågeln hade varit betydligt närmare än så.
Ja. Nej, men och nu tror jag att det finns en sugenhet på att sitta med i regering och vara lite mer operativ i Centerrörelsen. Mm. Det tror jag absolut.
Ja, Mikael.
Jo, jag skulle säga, precis som Emil säger, så ska man alltså lyssna på vad Centerpartiet säger, därför att de säger alltså vad de tänker göra. Däremot så drar de ju inte de riktiga slutsatserna av det de säger, därför att Annie Lööf har sagt att hon under inga omständigheter kan på något sätt släppa fram en regering som är beroende av Sverigedemokraternas nedlagda röster. Det betyder
att hon kommer att agera för en socialdemokratisk statsminister. Det finns liksom inget, det är klart det kan hända exotiska saker som ingen någonsin kan förutsäga, som jag skulle kunna bli på något annat vis. Men givet varje realistiskt valresultat så betyder det att Annie Lööf kommer att agera för en socialdemokratisk statsminister.
Men vad är den värderingsskillnaden som hon har uttryckt om Vänsterpartiet då? För den är lite avgörande också.
Ja, det gör att det kommer att bli ganska krångligt om det blir en vänstermajoritet. Men det ska jag säga så att det är ju det som kan göra att väljarna kan börja flytta sig när det har blivit tydligt så att säga. För att nu har Centern lyckats spela den här konstiga mellanrollen där de har kunnat behålla borgerliga väljare trots att de agerar för en socialdemokratisk statsminister. Det är ju det som så att säga, tror jag skulle kunna, för att vi har ju haft en stabil icke-socialistisk majoritet i Sveriges riksdag under sen 2006. Men vi har haft socialdemokratisk regering. Det här är ju väldigt konstigt. Det är väldigt svårt att förklara för utlänningar. När det nu är så att säga tydligt att det är så det ser ut, då tror jag att vi kan se väljarrörelse.
Men då måste jag fråga Emil Källström, alltså, frågan är ens om det här icke-socialistisk majoritet är relevant längre. Centern är ju inte ett socialistiskt parti, men det tycks ju allt mer höra till det icke-borgerliga regeringsalternativet. Delar du ändå den bilden också? Det är det vi ser nu.
Ja, men någonstans, precis som väderprognoser, så det är ett stalltips som säger att ungefär samma väder som det är idag kommer det också vara imorgon. Alltså det är väl inte helt osannolikt att tro det. Och det är klart att så som makrobilden är och så som liksom, utfästelser och inte minst motståndet mot Sverigedemokraterna, ja, men pekar väl i en viss riktning, så är det. Sen är det ju frågan om på vilka, liksom, under vilka förutsättningar skulle det då bli en samverkan? Blir det något motsvarande liksom, i dagsläget som ändå har varit Centerns position under hela mandatperioden, har det varit att man å ena sidan har kunnat deala en del och bitvis stått bakom samma budget som regeringen, men ibland också vara en del av icke-socialistiska majoriteter i finansutskott och så vidare. Liksom, vill man bibehålla den positionen eller går man in i något mer formaliserat? Och där är min gissning lika god som någon annan.
Lisa Pelling, hur tror du stämningarna är inom Socialdemokraterna för att ta in just Centern? Alltså när det gäller den ekonomiska politiken brukar man ju säga att Centern är absolut inte så nära Socialdemokraterna. Då finns det andra borgerliga partier som möjligen ligger närmare.
Ja, absolut. Och detta att Centerpartiet är ett extremt parti på en del områden som är viktiga för Socialdemokraterna. Sönderprivatiseringen av Arbetsförmedlingen till exempel hade inte skett om man hade samarbetat med Moderaterna. Jag tror att vi hade haft förutsättningar att ha en annan skolpolitik om inte Centerpartiet hade varit så besatta av att försvara det nuvarande friskolesystemet. Så där säger jag att det visst skulle vara ett mycket bittert piller att svälja för många socialdemokrater att acceptera en regering med Socialdemokraterna och Moderaterna. Men på många sätt så tror jag att man skulle få en politik som är närmare socialdemokratisk politik på många sätt.
Med Moderaterna?
Ja,
men
faktiskt.
Då har man ingen huvudfiende längre om man inte
Nej,
ska tänka Sverigedemokraterna.
En sån här regering förutsätter ju att Sverige befinner sig i någon slags krisläge. Att så att säga, väljarna kan acceptera detta för att man säger att det här är ett exceptionellt läge. Vi behöver en exceptionellt bred regering, en stark regering. Det är krig, det är ekonomiska konsekvenser både av pandemin och av kriget som kanske förvärrar sig. Så är det definitivt. Det är jätteproblematiskt att Socialdemokraterna och Centerpartiet står väldigt nära varandra i synen på vilken slags land som Sverige ska vara. Ett öppet land, ett land där alla kan få känna sig välkomna, ett land som människor även som har flyttat hit kan få göra till sitt hem. Det här är ju en fråga som Moderaterna idag med Ulf Kristerssons tal i Almedalen där han berömmer Kristdemokraterna för sjukvårdspolitik, Liberalerna för skolpolitik och Sverigedemokraterna för sin invandringspolitik. Han säger rakt ut i sitt tal att han inte regerar tillsammans med Sverigedemokraterna trots deras invandringspolitik utan på grund av deras invandringspolitik. Det är ett oerhört uttalande som jag tror kommer att driva många människor att istället rösta på Centerpartiet som är borgerliga i sin grunduppfattning, i uppfattning om arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik och annat, men definitivt inte håller med honom om vilket slags land som Sverige borde vara.
Mikael Sandström, delar du den analysen?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Mm. Alltså, Tova,
surprising. Jo, för att
det jag tyckte var intressantast i den här undersökningen, det är ju de här, alltså, vad är det som gör att det intressanta egentligen i såna här undersökningar, det är ju människor som kan tänkas att byta parti. Vilka är det då? Jo, det är de som sympatiserar med ett parti men tycker att ett annat parti har bäst politik på ett område. Om då den frågan poppar upp och helt plötsligt blir väldigt viktig för dem, då kan de byta parti. Och det är ju just invandringsfrågan. Det är ju fortfarande så att väldigt många socialdemokrater tycker att Sverigedemokraterna har bäst invandringspolitik. Så jag tror precis tvärtom. Det är alltså frågor som kan föra över väljare från Socialdemokraterna till ja, Sverigedemokraterna, kanske Moderaterna också. Mycket av, alltså inför förra valet, Socialdemokraternas migrationspolitik, den var ju nästintill identisk med Moderaternas och Sverigedemokraternas. Moderaterna skilde ut sig lite grann därför att Moderaterna ville ha lite liberalare arbetskraftsinvandring än vad Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ville ha. Så att jag delar inte den analysen. Jag tror att det här med vilket Sverige vi ska ha, ja, det är naturligtvis viktigt med visioner. Men en klok man, när jag första gången jobbade på riksdagen, sa till mig så här: Gunnar Hökmark, det är många människor som inte förstår vad vi gör i det här huset. De tror att det här är någon debattklubb eller någon slags filosofiförening eller någonting sånt där. Det här är alltså en lagstiftande församling. Vi stiftar lagar. Och det är ju där det blir så problematiskt med den här vänsterkoalitionen. För de är ju inte på något sätt överens om vilka lagar som ska stiftas. Det är ju den stora skillnaden mellan vad kallar Ulf mitt gäng, eller vad han kallar,
ja,
för någonting.
Han brukar se det.
Och
mitt lag.
Och det andra. De är alltså inte, de är så oöverens så att Centerpartiet och Vänsterpartiet inte är överens ens om de kan sätta sig ner vid samma bord och diskutera vilka lagar som riksdagen ska besluta.
Ert vänsterparti, så att säga då, ert, om jag säger Moderaternas, är ju Sverigedemokraterna. Det kan dyka upp en del grums där så småningom när ni ska börja förhandla. Emil Källström, finns det något scenario där Centerpartiet skulle kunna svälja det där bäst pillret ändå till sist, trots allt som har investerats i att SD då är så farliga, att man tänker att, ja, en borgerlig regering är ändå bättre, eller är det helt förbi liksom?
Ja, men under jag har väldigt svårt att se det under nuvarande förutsättningar. Sen å andra sidan, för 4 år sedan, då stod vi här inför valåret 2018, och då var det ju liksom väldigt tydligt att den gamla alliansen fanns och liksom gick till val tillsammans sådär, och vem hade kunnat ana allt som har hänt den här mandatperioden. Så att man ska nog vara försiktig med den typen av, liksom, av förutspåelser, men just nu har jag väl i grunden svårt att se att synen från Centern och Centerledningen gentemot SD kommer förändras. Men det jag tycker var riktigt intressant i den här mätningen, det är ju liksom, jag tror ju att den stora magnituden av förändringen här framåt, det är ju att liksom det vardagsnära, köksbordfrågorna, liksom det som på något vis är viktigt på riktigt, de frågorna gör comeback på bred front. Och det är den egna ekonomin i en inflationsekonomi, det är lag och straff som länge har varit topp, men inte ger några tecken liksom på att vika av. Och det nära, det som påverkar på riktigt, gör comeback. För ett antal år sedan så gjorde jag en sån här liksom egen spaning, när man scrollade igenom omniflödet och konstaterade att i princip alla politiska trätomål var av den typen som det spelar i grunden ingen roll. Ska Sverige ha en jämställdhetsmyndighet eller inte? Ja, men alltså, för det egna hushållet, om man inte blir anställd av den här myndigheten, så är det ju liksom, det är ingenting som påverkar en så direkt. Brott och straff, vardagsekonomin och så vidare, det liksom går rakt in i kärnan på vad som är viktigt och varför politiken behövs. Och de perspektiven tror jag kommer bli mycket mer närvarande, och det kommer rimligen också få förändringar i det politiska landskapet. Hur de ser ut, det vet jag inte, men jag tror att det där är den riktiga politiken gör sitt återintåg.
Lisa Pelling, nu är vi ändå inne på sakfrågorna då, och det var ju lite intressant att se hur överens man var på den borgerliga sidan om att lag och ordning var nummer ett och så vidare, medan det på vänstersidan där låg den väldigt långt ner, samtidigt som jag sa till Karin, Magdalena Andersson har ju investerat väldigt mycket i det här vända på varje sten och så. Hur tänker hon, tror du? Varför är den frågan så viktig för henne?
Jag tänker rent strategiskt är det väl så att hon räknar hem de som tycker att skola, vård och omsorg är de viktigaste frågorna och som låter det avgöra sitt partival. De finns redan hos Socialdemokraterna, de känner sig hemma där, de har inget annat alternativ att rösta på. Men hon hoppas att ta några som står och svajar lite där på blockgränsen och som är oroade över kriminalitet, över gängvåld och skjutningar, och att locka över dem genom att, så att säga, markera i den frågan. Den stora sakpolitiska skillnaden är ju, vad lägger man i politiken? Lägger man enbart straffskärpningar, eller lägger man också den förebyggande politiken? Lägger man socialsekreterarna, lägger man skolpolitiken, lägger man bostadspolitiken i det? Och där har ju Socialdemokraterna traditionellt också haft övertaget, eftersom man har haft en mycket bredare syn på den här frågan.
Jag vet inte hur många gånger jag har hört Morgan Johansson och andra, också Magdalena Andersson, faktiskt säga, vi har skärpt x antal straff, vi har gjort saker som inte var brottsligt förut, det brottsliga och så vidare. Mm. Men väldigt lite konkretion när det gäller det förebyggande. Ja. Eller vad hör du där?
Ja, men det är ju sorgligt att vi lever i såna repressiva tider, att det har blivit liksom en tävling om vem som skärper flest straff. Och sen, ja, man kan bara hålla med dig. Sen kommer det en bisats. Jo, vi måste tänka på det förebyggande arbetet också. Men det finns ju en politik där. Och det är ju helt klart så att om man går till val, som Ulf Kristersson gör nu, på att säga, jag tänker inte höja några skatter alls. Och det interna skatteparadis vi har haft för mångmiljonärer, nämligen ISK-kontot, där ska skatten till och med sänkas. Han kommer inte ha några resurser att anställa, att se till att kommunerna kan anställa fler socialsekreterare. Han kommer inte ha några resurser att satsa stort på skolan. Kommer inte ha några resurser att se till att man investerar i att bygga fler hyresrätter, till exempel.
Nu fick du många grejer att hugga på, Mikael.
Saknar politik.
Du vinkade för länge sedan, men nu fick du mer.
Jag kan börja med en. Jag tycker att det är beklagligt att vi lever i ett samhälle där den där typen av repressiva åtgärder är nödvändiga. För det är ju det som är problemet. Att vi behöver nu fruktansvärda repressiva åtgärder som jag under normala omständigheter skulle vara skeptisk till. Men nu behöver vi dem därför att situationen är så pass allvarlig. Och sen återigen, det var en nedbrytning som jag skulle vilja ha de här data. Det är att titta, för att om man... I allmänhet så är det ju så att människor som sympatiserar med ett parti, de tycker att de frågor som det partiet är bra på är viktiga. Det är ganska naturligt att det är på det viset. Men återigen, de väljarna är ju egentligen inte så intressanta för prognosen, utan de vi vill titta på, det är de här som säger att Socialdemokraterna är bästa parti, men näst bästa parti är kanske Liberalerna eller Moderaterna eller Sverigedemokraterna eller möjligen KD, de är ganska få. Jag gjorde ett annat datamaterial, så jag höll på och grottade ner det här och kom fram till att det är ungefär 6% av väljarkåren på respektive totalt sett, nu kommer jag inte ihåg om det var totalt sett eller på respektive sida, som kan flytta sig, så att säga, som säger att mitt bästa parti är Socialdemokraterna, men näst bästa parti är ett parti i den andra blocket.
Så det är de eller fighten tvärtom. Handlar om då?
Det är de fighten handlar om. Och då skulle jag vilja titta mer på vilka är det som är de viktiga frågorna för dem. För där tror jag nämligen att det är, i det tidigare datamaterialet som jag tittade på, så var det just brott och straff är alltså en viktig fråga för dem som idag röstar på Socialdemokraterna. Omvänt så är det så att miljö och klimat till exempel kan vara en viktig fråga för dem som riskerar att ur Moderaternas perspektiv då rör sig åt andra hållet. Och de skulle ju då till exempel kunna landa på Centerpartiet som ju är, så att säga, ett borgerligt miljöparti.
Jag har aldrig träffat någon som är så passionerad kring siffror och politik som Karin Nelson. Jag är helt säker på att hon redan sitter och letar efter de där siffrorna. Du kan kontakta henne efter
det ska jag göra. Det ska bli spännande.
Emil Källström, du är ju utanför politiken nu. Du lämnade ju i september förra året. Nu när du är i den här miljön, känner du suget eller inte alls? Är det skönt att vara utanför?
Ser ni inte vad avslappnad
jag ser ut? Jag tänkte just på det.
Nej, jag har det oförskämt bra i mitt nya värv. Jag tycker det är kul att ha någon form att betala skatt, inte bara göra av med skatt. Jag trivs väldigt bra. Jag är här. Det här är grädden på moset. Jag är här för att det var ett antal liksom affärsmässiga möten som planerades in, som gjorde att det var värt att prioritera Almedalen i år. Och trivs väldigt bra med det.
Mm. Om vi avslutar då med den här lite kuriosa grejen som jag ändå tyckte var lite kul med de här egenskaperna. Vi kan ju börja med ditt parti då, där Annie Lööf ju har haft störst förtroende i perioder. Mm. Nu har hon ju då halkat ner en del, och om du minns vad det var man pekade på, så var det samarbetsförmåga, var fortfarande ganska bra, va? Men statsminister potential låg och så vidare. Mm. Vad ligger bakom det där, tror du? Om det raset, så att säga?
Nej, men det är väl en makrobild där tidigare så var det egentligen en välvillighet från bägge sidor, och nu är det liksom i en polarisering som Centerpartiet allt annat än har velat eller önskat, men som ändå har trätt fram, så har liksom, det har blivit svårt, och man får liksom mindre välvilja från andra partiers väljare.
Får man betala så, lite för den här positionen i den breda mitten som aldrig riktigt funkade?
Eller? Det får vi väl lite se. Det får vi se den 11 september där på kvällen. Sen, jag jobbade ju nära Annie 2011-2012 där det var riktigt tungt också, och siffrorna såg allt annat än bra. Men liksom, det hon gjorde då, det var liksom bara att nöta på. Och var ju ganska mycket sig själv också då, nådde framgång. Så att man ska aldrig räkna ut vare sig Centerpartiet eller Annie Lööf, och jag tänker inte göra mig skyldig till det. Jag tror tvärtom att hon har stora möjligheter att liksom komma in i en, låt oss säga, en tredje andning då.
Hon är en fighter.
I allra högsta grad.
Om vi tittar på,
och det håller jag med om.
Ja, jo, men det verkar hon ju verkligen vara. Lisa Pelling, om vi tittar på Socialdemokraterna och Magdalena Andersson då, som har fått den här rollen som, jag ska inte säga landsmoder, det är lite långt att dra det, va? Men hon har högst förtroende och den här krisen verkar gynna henne. Mm. Hur viktig håller hon på att bli för partiet som vallokomotiv?
Så jag har pratat med folk som är ute och knackar dörr nu inför valrörelsen, och en del, jag har hunnit bli så gammal så att en del av mina kompisar har knackat dörr med Göran Persson och med Mona Sahlin och med Håkan Juholt och med Stefan Löfven som partiledare, och de säger att de har aldrig stött på något liknande. Alla är så glada, alla säger hälsa Magda, vilket bra jobb hon gör, vilken fantastisk företrädare hon är, vad tryggt det känns att det är hon som är statsministerkandidat, vad skicklig hon är, vad trevlig hon är. Alla har sin egen lilla personliga liksom Magda-anekdot. De har sett henne någon gång. De har haft hennes mamma i skolan. Mm. Jag kommer från Uppsala, så att jag har själv gått
låter
på den skolan.
Låter som om de knackade dörr i Pyongyang.
Ja. Nej, men så att jag tror... Jag tror att hon har en enorm betydelse för partiet. Så om du frågar liksom hur beroende kommer hon vara? Det är klart att det blir ju... Gör hon något fel då, så kan ju det ha liksom väldigt stora konsekvenser. Men känslan just nu är att definitivt att hon är ett flöte för Socialdemokraterna.
Och så har vi Ulf Kristersson då, som ju ligger god tvåa i den här förtroendeligan. Likväl faller jämförelsen inte ut jättebra med henne då just nu, får man väl säga. Vad drar du för slutsatser av det där? Är det mycket som har att göra med vem som sitter på taburetten? Nej,
alltså jag ska säga så här, för det första så här, jag håller ju med, Magda är ju väldigt trevlig, jag känner ju henne, och jag känner även Ulf, han är också jättetrevlig. Han är också jättetrevlig.
Det är inte alltså, så folkligt tycker
partiledare folk. Är ofta väldigt trevliga. Men så här, normaltillståndet är ju alltså att statsministern är den populäraste partiledaren. Det är ju egentligen konstigt. Statsministern har mycket mer airtime. Det är statsministern som kan välja var han eller hon vill framträda. Det är statsministern som kan tala till nationen. Det är statsministern som bär ansvar. Så att det är ju en anomali när vi har haft en statsminister som inte har varit ens i toppen av förtroendeligan. Så att det, jag tycker inte det är särskilt konstigt. Jag är inte jätteorolig över att Ulf ligger tvåa. Allt annat hade varit konstigt. Sen är jag också lite fundersam så här, vad betyder egentligen det här förtroende? När en moderat säger så här, jag har förtroende för Nooshi Dadgostar, vad betyder det för någonting? Jag menar så här, förtroende, jag tycker hon är en rekoperson liksom, hon verkar ju ordentlig. Men jag har ju inget förtroende för att hon skulle föra en politik som ens är i närheten av vad jag tycker. Och jag kan ha förtroende för många, jag har förtroende för de flesta politiska företrädare i den meningen att jag tror att de vill göra det bästa för Sverige. Men det betyder ju inte att jag tänker rösta på dem. Då vill jag rösta på någon som har samma bild som jag om vad som är bra för Sverige.
Två olika frågor egentligen då ju. Om vi tar en sista runda här då med den uppenbara frågan. Vad har vi för regering efter valet?
Ja, det ska jag svara?
Ja.
Nej, men så här, det är väldigt svårt att göra prognoser därför att de blandas alltid med önsketänkande. Men jag skulle säga att nu är det jämnt. Jag skulle säga att det kommer att skilja kanske några under 20 000 röster skulle jag tro.
Så dörrknackning viktig?
Dörrknackning viktig. Varje röst räknas. Det finns mandat som har förlorats med bokstavligen en röst. det kommer kanske, det kan till och med bli som 1979 att vi inte vet på valnatten vilket block som är störst. Det kommer att ha naturligtvis väldigt stor betydelse om tiondelarna faller ut på rätt eller fel sida för Miljöpartiet eller Liberalerna. Det kan hända saker fortfarande. De här partierna som inte kommer att komma in i riksdagen, hur mycket kommer de att stjäla? Vi hade ju 2014 så hade vi Feministiskt initiativ som väl kom över 3%. Hade inte Gudrun Schyman gjort detta? Jag kan tänka mig att det har svurits en del över henne i olika partier. Så hade vi haft en annan situation 2014.
Emil Källström, vem vinner?
Nej, men risken är att jag blir svaret skyldig här. Jag tror också att det kommer bli oerhört jämnt och det kommer liksom vara tillfälligheter, sannolikt något. Har vi några avslöjanden i valrörelsen och så vidare som liksom kan påverka någon enstaka tiondel fram eller tillbaka? Alltså eftersom jag redan gjort mig skyldig till att säga att väderprognoserna är samma som idag, sannolikt imorgon. Nu känner man ändå att Magdalena Andersson har någon form av liksom grundläggande framåtrörelse. Det går ganska bra för henne på ett sätt som det gör för få andra. Det talar för fortsatt S-regering. Makrobilden med vilka frågor och perspektiv som är viktiga borde tala mer för den borgerliga sidan. Så att det blir väl Center som vinner då.
Den breda mitten.
Vad var det jag sa det där om prognos och önsketänkande?
Till sist då, Lisa. Vad gör du för prognos om du nu är tvungen att göra det?
Jag tror på demoskop, såklart.
En
progressiv och grön precis regeringskonstellation, en S-ledd regering med ett övertag på 2,6%.
Jag måste ju säga det. Det är
liksom Anna Dahlberg på Expressen. Hon har ju skrivit i många, många år om en SM-regering. Jag tror faktiskt inte att det är riktigt lika osannolikt som det känns nu när vi har hört Magdalena Andersson tala och sen Ulf Kristersson tala. Jag tänkte, kan inte finnas två partier som har så olika bild av Sverige, men fortsätter krisen, blir en djupare, ja, då är det en möjlighet.
Osvuret är bäst. Folkviljan kommer att följa detta projekt som består av opinionsmätningar och diverse evenemang, varav ni nu har bevistat ett. Jag tackar er varmt alla tre. Lisa Pelling, Tankesmedjan Arena Idé, Mikael Sandström, rådgivare, tidigare moderat statssekreterare, och Emil Källström, vice vd på SEKAB och tills nyligen ekonomisk politisk talesperson Centerpartiet. En varm applåd. Då tackar vi för oss för den här gången. Vi återkommer med ett nytt evenemang här från Almedalen på onsdag klockan 14. Ni är varmt välkomna då. Tack för att ni kom.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA!